Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det som jag tycker är extra roligt, det är när vi får hit folk i den här studion som kan mycket om Tyreses moderna historia. Välkommen Thomas Berglund.
Tack så mycket.
Och du är en person som jag tror väldigt många egentligen vet vem du är. Du har inte rört i Tyresö centrum på länge.
Nej, det är sällan jag är här nu för tiden.
Men en gång i tiden så var det många skolor som du jobbade i.
Ja, jag har väl jobbat på 4 olika skolor och sen har jag jobbat på skolkontoret som det hette på den tiden.
Ja.
Så att det blev 20 år.
20 år?
Nej, det blev mer. Det blev 27 år.
Och sen tänkte jag att även din hustrus engagemang, för hon jobbade också i skolan, va?
Ja, hon jobbade som lärare ett tag, men sen så hade hon ju affär.
Ja.
Väskaffär. Det var väl...
Ja, Kribis.
Ja, något liknande. Kribe i alla fall.
Kribe. Och därför så, i och med att du kände väl min far, så fick vi alltid väskor och sånt, halsband och grejer i julklapp, för han gick till hennes affär och sa, jag har 2 döttrar, vad ska de ha? Och så fick vi olika saker. Så det bästa man kunde göra, det var att gå dit innan.
Ja, peka.
Tala om för henne, det här önskar jag mig. Mm. Så ja. Kommer min far hit och frågar vad jag ska...
Det var, var många som löste sina julklappsbekymmer på det sättet.
Ja, det var det. Jättebra var det. Ja, fast nu ska vi börja från början. Thomas Berglund, du är inte född i Tyresö.
Nej, jag är född i Dalarna och sen så har jag bott lite på olika ställen i Sverige.
Men du pratar ju inte någon daldialekt.
Nej, men jag pratar knappt när jag lämnar Dalarna. Så att, jag var väl 2-3 år när jag flyttade från Dalarna.
För din pappa hade intressant yrke.
Ja, han jobbade på fängelse.
Ja, det kommer jag ihåg, för du blev inte intervjuad förut. Så du är alltså uppväxt på fångvårdsanstalten, kan man säga?
Ja, det kan man säga. Ett tag bodde jag på liksom en skånelänga där ena längan var vårt hus och det andra var huvudbyggnaden var fängelset. Och det tredje var en redskapsbod.
Men hur var din syn då på fångarna? Var det fruktansvärt grymma människor som du inte fick ha någonting med att göra?
Mina bästa kompisar.
Dina bästa kompisar?
Ja, det var en sån här frivårdsanstalt, så att det var inte de allra värsta. Jag minns en som jag älskade väldigt mycket, han heter Jagenheim.
Jagenheim?
Jagenheim heter han, och han körde häst och vagn, kavakusk. Och jag fick åka med honom. Och sen sa jag till pappa en gång... Hur kan du vara så elak så att du låser in Jagenheim? Han är ju så snäll.
Ja.
Och då sa pappa, ja, det var för att han drack sprit en gång och körde bil. Och det får man ju inte göra.
Just det. På de här anstalterna satt det mest, vad säger man, olovlig körning och ja. Kristna som vägrade att göra värnplikt, va?
Ja, kanske också. Det var inte så mycket på den tiden. Men,
lite tjuvar.
Ja, men det var också sådana som hade suttit länge på ett annat ställe och skulle på väg ut.
Aha.
Så den här Jagenheim då, när jag blev större så berättade pappa att han hade slagit ihjäl några stycken.
Också?
Ja, det också. Så att det var inte alls det där med sprit, utan det var helt andra orsaker.
Jaha, det man talar man inte om för en liten grabb.
Nej, det var väl tur det.
Ja. Men påverkade det dig, din uppväxt, dig, att du umgicks med samhällets misslyckade typer? Att...
Jag vet inte om det påverkade, men jag har alltid haft stort intresse för brott och straff.
Ja.
Det har jag haft, så att Polisen lägger pussel var en bok som den handlar om kända svenska brott från 1900 till 1950.
Ja, men du utbildar inte inom kriminalvård, utan du blev lärare.
Ja.
Och vilka ämnen valde du?
Matte, fysik, kemi.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja. Men nu är jag nämndeman, kan jag tala om, eftersom du...
Jaha, du är nämndeman.
Ja.
Vad bra. Då måste man vara politiskt vald.
Ja.
Då får man fråga dig vilket parti du valde.
Ja, fråga kan du få.
Ja.
Men det fanns bara ett parti för mig och det var det som du är med.
Vet du vad, jag är inte med i partiet längre. För okay. Att jag vill ju försöka vara en sån här oberoende person. Men jag har ju ett förflutet inom socialdemokratin. Och det är därför jag känner dig. Därför att jag satt i barn- och utbildningsnämnden när du var förvaltningschef. Mm. Men vi ska komma dit. Mm. Men hur hamnade du i Bollmora på Nyboda skolan, så var den skola du började på?
Ja, när jag hade gått ut lärarhögskolan 1974, då skulle jag ju skaffa mig ett jobb. Och jag tror att jag sökte cirka 80 lärarjobb runt om i Sverige.
Var det alltså svårt att få jobb som lärare?
Nästan omöjligt.
Aha.
Så att och jag fick till slut fick jag det här jobbet i Tyresö. Och jag kommer ju från landet och från landsbygden, så att det var väldigt konstigt att åka till Stockholm och jobba.
Men hade du någonsin varit i den här delen av Stockholm, södra?
Jag tror jag har varit inne i Stockholms centrum och jag har varit på Skansen och lite sånt där. Men jag har aldrig varit, jag visste inte var det här låg.
Men på den tiden, på 70-talet, då hade ju faktiskt Tyresö ett väldigt dåligt rykte. Visste du det?
Nej, jag hade ingen koll på det heller. Jag hade ingen koll alls. Utan jag tog det eftersom det var de enda som ville ha mig.
Ja.
Och så åkte jag hit.
Ja.
Och min nuvarande fru då, vi var väl inte gifta då, nej. Hon följde med hit och så tog vi oss hit ut till Tyresö på sommaren för vi skulle titta var det här låg. Så då, efter många om och men, så kom vi här nere vid nuvarande OK-macken. Jag vet inte om det fanns en OK-mack då. Men, och då stod det ju Bollmora upp till höger och så stod det Tyresö rakt fram.
Ja.
Och då så sa jag till Kristina att vilken tur att vi inte ska upp där, för det var ju höga hus. Jag hade aldrig sett något hus som var högre än 2 våningar.
Du såg sikvägen.
Ja, ungefär. Det var ju mer än 2.
Ja.
Så jag åkte utåt då. Och det blev ju trevligare och trevligare ju längre ut jag kom.
Men där låg det ingen nybodda skola.
Nej, men Tyresö skola låg där.
Jaha, det var ju där jag hade sökt jobb.
Nej, det visste jag inte. Jag visste inte var jag hade sökt jobb i Tyresö.
Jaha.
Så att jag åkte fram där. Och där fanns det en vaktmästare som hette Ivar Appelberg.
Jaha.
Han var väl 80 år vid den tidpunkten ungefär. Och han jobbade lite extra på sommaren. Och då sa jag till honom att jag skulle vilja hälsa på här för jag ska börja jobba här. Nej, det ska du inte, för vi ska inte ha några nya lärare här, sa han.
Aha.
Ja, för jag tittade på ditt papper så tittade han, det stod det Nyboda skola. Då sa han, kör tillbaka och så vid OK-macken svänger du upp. Sen var det klart.
Sen var det klart. Men när du åkte in i Bollmora, på den tiden var ju Bollmora inte lika, nu är det en massa nya hus förstås, men det var ju väldigt liksom påvert också på 60- och 70-talet egentligen.
Ja, det var ju mycket som var annorlunda mot nu.
Men ja.
Nu är det ju väldigt mycket utbyggt på senaste åren.
Alltså, verkligen. Också, men när du såg Nyboda, när du kom upp där mot Graningsringen och nya höghus då?
Jo, men det var ganska klart att här skulle jag inte vara så länge.
Nej.
För här skulle jag aldrig kunna trivas och aldrig kunna klara av att vara lärare. Och sådär. Så att,
men boende då? Hur var det på 74?
Ja, först var det ju bara jag som skulle hitta någonstans. Så att jag fick tag i ett rum som jag hyrde.
Ja.
Sen skulle vi flytta hit allihop då.
Hade ni barn redan då?
Ja.
Mm.
Då var det ju så här att Sjötungan var ett spökstad på den tiden. Därför att de flesta som bodde där, de hade ju köpt hus i Krusboda.
Ja, så var det.
Så det var alldeles tomt.
Precis så var det. För när Krusboda byggdes så tömdes ju många lägenheter. Så man mer eller mindre fick en lägenhet på Myggdagsvägen. Alltså de som ville, de blev inte av, de blev inte sålda.
Nej, det var väldigt låga avgifter i alla fall.
Ja, det var det, va?
Ja, så att vi köpte väl en lägenhet där.
Mm. Ganska nära Nyboda, bara nerför backen.
Ja, absolut. Det var perfekt. Och bra boende också. Det var ju barnrikt också i Tyresö. Alltså, det var ju en ung befolkning.
Och era barn var ju gamla då?
Ja, då var det ju 2 och 5.
Ja, och det var ju perfekta gårdar. Ja. Inga bilar heller.
Nej, det var jättebra.
Ja.
Mycket bra.
Men hur lång tid tog det innan du fattade att här skulle du stanna längre då?
Det fortsatte ju ett tag till där, något år, med svårt att få jobb och annat. Så gjorde jag väl ett försök eller flytta tillbaka. Jag fick ett vikariat där i Lindesberg, där jag kom ifrån.
Det är fina områden i Lindesberg.
Ja. Men det var inget bra att jobba på. Jag var där och jobbade en termin på skolan där. Och det var inget bra.
Vad var det för skillnad mellan Nyboda högstadium och Lindesberg då?
Ja, det var framförallt det fanns ju schatteringar eller grupper i lärarkåren där som bodde där och kände varandra sedan lång tid. Och
det var svårt att komma in.
Det var inte lätt att komma in som utböling.
Hur gammal var du då, 1974?
24.
24 år. Men var det inte så på Nyboda skola? För att där jobbar ju min far också.
Ja.
Nyboda skola då, som drogs i högstadiet, som startade 1970.
Mm.
Det var ju en väldigt modern skola. Jag gick ju själv i Forellskolan som var liksom gammaldags byggt liksom i sina de här stora trapporna i mitten och väldigt ekande var ju väldigt högljutt. Medan Nyboda var ju liksom så ballt byggt med sina det var ju modernt och ni var väldigt mycket unga lärare där.
Ja, det var mycket mycket yngre än Forellen var ju en äldre lärarkår.
Ja, och sen så svor min far över att den här nya reformen med fritt valt arbete och allting, vad det nu var för någonting, allt tjafs som han tyckte. Ja. Men det var en tid av kreativitet, va? Också som lärare.
Ja, alltså det var ju inte mycket av det som man lärde sig på lärarskolan som fungerade.
Vilket då alltså?
Nej, men alltså hur man skulle bete sig gentemot barn med problem och så här. Det funkar ju inte i verkligheten, utan man var ju tvungen att, alltså, det fanns ju bara ett alternativ, och det var ju att tycka om de här barnen och engagera sig i dem.
Ja, precis.
Alternativet att satsa på kunskap och sånt, det fick komma som andra hand.
Ja, jag blev ju vikarie ofta på Nyboden och träffade dig då. Ja. För att i och med att Åke Sandin då var lärare där, så ibland när han skulle iväg någonstans fick jag vicka för honom, och så fick jag vicka för någon annan. Och,
ja.
Alltså det var ju liksom så här, det var bara hoppa in. Men jag tyckte då, jag var ju så pass ung nära eleverna, jag tyckte det var ganska kul. Det var ju stökigt på ett sätt, men det var ju också väldigt, vad ska man säga, ungar som det gick och bry sig om.
Man kände sig behövd på Nyboda.
Ja.
Jag jobbade ju på de andra högstadierna i kommunen också.
Just det.
Och det var, alltså, på Nyboda så var man ju van vid, när man inte hade någonting att göra så gick man ut i korridoren och satte sig ihop med några elever och pratade lite.
Ja.
Och det var ju uppskattat.
Ja, det var väl det, va? Men, socialt sett så kunde de här ungarna egentligen, de hade det ganska eländigt hemma, många av dem.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Men sen, det var ju omöjligt på vissa andra av skolorna. Då frågade de ju om det var någonting man ville.
Ja.
Annars kunde man ju faktiskt gå därifrån.
Ja. Men var du var matte och
fysik.
Ja. NO-lärare.
Ja.
Men du var inte så länge att jobba som det, va?
9,5 år.
9,5 år. Men flyttade du från Nyboda till Kumla sen då?
Nej, då... Det som hände då var att jag fick för mig att jag skulle göra en karriär.
Ja. Ja.
Så, och då, den karriären, det innebar ju att man blev studierektor.
Var du på Nyboda också?
Nej.
Nej, det var det du var på Kumla?
Nej, på Forellen först.
Var det? Jaha, okej.
Ja, först Forellen, ja.
Var det Forellen? Men, vem var rektor när du började på Nyboda?
Stig Rosén.
Stig Rosén, ja. Ja.
Ja, sen var jag på Forellen i ett år ungefär.
Ja, och vem var rektor då?
På Forellen?
Ja.
Anna-Lena Jarefelt.
Aha, okej. Okay. Ja.
Och sen efter det så dök det upp en möjlighet på Vettinge som var en ny skola.
Just det var det som sen blev gymnasiet. Ja. Det var högstadium först och sen blev det gymnasium. Alltså,
då var jag där i något år. Och sedan så dök det upp en möjlighet på Kumla skola. Och då blev jag där några år.
Ja, där var det ganska länge, va?
Ja, 2,5 år.
Ja, för jag jobbade där när du jobbade där.
Ja, jag tycker.
För jag vickade ett tag när jag fick små barn, så var det ett bra sätt att vicka sig runt där. Det var lätt att få vick. Det var mycket lätt att få vick.
Ja. Nej, men det var ju, alltså från början så var det ju svårt att få jobb som lärare. Men det dröjde ju inte längre förrän det var jättelätt att få jobb som lärare.
Ja, precis så.
Det var ju hur mycket obörja som helst. Något år på Nyboda vet jag, rektorn då sa när vi hade terminstart: känner ni några som skulle kunna komma hit och jobba?
Ja, men det var så.
Ja, för vi har inga lärare på 3-4 tjänster.
Nej, det var så. Och jag fick ju, i och med att jag då hade lite känning då, redan som när jag gick gymnasiet faktiskt, så fick jag lite extra, jag tror att det hade en sån här 3-timmars undervisning hette det. Eller 5-timmars undervisning hette det. Elever som inte
kom till skolan.
Nej, som ändå skulle lära sig svenska, engelska och matte. Mm. Men det var den här vikarieförmedlingen vi hade här ute, den var ju perfekt.
Och Elsa Hernfalk, ja.
Så hette hon. Och då när man då pluggade så anmälde man sig till den. Då ringde hon klockan 7 på morgonen och sa: kan du ta en sexa på Fornudden? Kan du ta en sju? Det är en matte på Nyboda. Så jag åkte ju runt på alla de här skolorna. Och det var ju ganska obehagligt egentligen. Man kastade sig in och var vikarie. Det var inte så himla lätt att vara vikarie.
Nej, det var otacksamt.
Ja. Och fick man då längre sådana här pass, liksom halvårspass. Mm. Det var så jag försörjde mig. Jag tyckte det var kul. För då kunde man i alla fall lära sig namnen på ungarna. De lurar ju. För det var en stora grej om man skulle klara sig som lärare. Att man visste vad ungarna hette.
Ja, det hade jag som gimmick. Att första lektionen jag hade med en klass. Så brukade jag hitta på någonting så att de roade sig själva. Och sen hade jag fått fram en klasslista, jag visste var de satt någonstans.
Ja.
Så när den lektionen var slut, då kunde jag alla namnen.
Precis så. Och det var hemligheten egentligen med att man sen träffade dem i matsalen och kunde säga liksom José eller Olle, med mössan. Ja.
Sen så glömde man kunde inte komma ihåg alla, för jag hade ju kanske 250 elever. Men efter några veckor så kom man ihåg alla.
Ja, det gjorde man.
Och då, det var något speciellt.
Det var det, jag vet.
Det var grejen.
Och när jag gick med min far i centrum, med Åke Sandin, han vrålade ju bara högt över centrum. Var det någon, Ramon, ropade han till mig, vad gör han? Då är det någon elev då som han hade, så här. Och då vände sina eleverna om, du ska vara i skolan nu, du har ju matte, så han kunde liksom kasta hem eleverna från centrum, för de var där nere på lunchen eller någonting.
Ja, men han var ju väldigt engagerad.
Ja, visst.
Kan man säga.
Och väldigt hård på de här stackars eleverna. Min bästa kompis son, jag ska inte tala om vad hon heter eller han heter, han gick i sjuan i alla fall, var en av de jobbiga eleverna som inte lydde min far. På den tiden hade man ju griffeltavlor. Han suddade tavlan med honom. Han tog ungen och körde upp och ner på tavlan. Men han hade en svart tröja på sig. Den var vit på ryggen sen. Idag hade han fått blivit av med sitt jobb.
Ja. Men samtidigt så var han ju en väldigt duktig och omtyckt lärare.
Ja, men det var väl ni allihopa där på Nyboda, va?
Det vet jag inte. Men
det var väl du också. Du var ju också en omtyckt lärare.
Ja, det var...
Du hade min syster.
Ja, det var den första eleven jag hade.
Ja.
Men hon var inte så svår.
Nej.
Hon spelar mest tennis.
Hon spelar mest tennis, jag vet. Ja. Jaha, men det här med att vara lärare då. Kan du säga någonting om skolorna? Vad var skillnaden då på den tiden? Det var 70-80-tal.
Ja, 70-tal. 70-80-tal, ja.
70-80-tal. Ja. Vad var det för skillnad då på Nyboda, Forellen och Kumla? Vad tyckte du om du skulle...
Nej, men det var ju... Man säger upptagningsområden som det kallades, vad eleverna hade för bakgrund, var ju en väldig skillnad mellan om man tar Nyboda och Kumla.
Ja.
Det var ju en väldig skillnad. Och sen var det den skillnaden som jag var inne på förut, att eleverna var ju mer i behov av vuxenkontakt och intresserade av vuxna på Nyboda. Mm. Kanske inte lika mycket på Kumla.
Nej.
Men annars så, ja, så det var väl skillnaderna.
Ja, jag vet ju att det gjorde en sån utredning på den tiden som jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det fanns ju också den här förväntan i Kumla, här bor alla elever i villor med föräldrar som har bra jobb, men det innebär ju inte alltid att de här föräldrarna hade tid med sina barn. I vissa områden som hade mest pengar, där var ju föräldrarna upptagna, de hade inte en bok hemma.
Nej.
Och jag vet när man kollade på var någonstans ungar klarade sig bäst, så var det faktiskt Fårdala barnen som klarade sig bäst. Och de gick ju på Nyboda.
Ja, just det. Det var ju 6 klasser i varje årskurs på Nyboda.
Ja.
Och 2 av de klasserna var ju Fårdala barn.
Ja.
Och det var ju en kamp om att undervisa i de klasserna.
Ja, visst var det så?
Ja, ja.
Ja.
Så att, och de hade ju bättre förutsättningar.
De hade det. Och i och med att jag vickade som lärare både på Nyboda och på Kumla. 5 år höll jag på med det på heltid. Mm. Fast på sommarna fick man skaffa sitt extra jobb. För som vikarie fick man bara jobb under terminerna. Men då vet jag i alla fall att jag skulle träffa föräldrarna. Och då hade jag en klass som hette 7F. Ja, för jag var klassförståndare för den klassen. Och så hade min kollega 7C. Ja. Och så kom hon in. Vi hade klassrummen bredvid varandra. Så kom hon in med, har du 7F? Ja. Men jag har 7C. Jag tar lite stolar från dig. Vad pratar de, så jag. Ja, men du har väl 7F? Ja. Kommer du ihåg vad C-klassen var för klass?
Nej, jag vet inte vilket år det var.
Det spelar ingen roll. C var ju alltid musikklasserna. Hette ju C.
Ja,
det var, de hade någonting sånt. Ja, det kanske inte var samma år. Men, eller... Men hon hade musikklasserna. Mm. 20 elever eller vad det var, 30 elever. Och då kom ju båda föräldrarna och mor- och farföräldrar nästan också. Det var ju knökat in och sen. Jag hade F. Gissa vilken klass det var?
Ja, det var ju från Djupkärs.
Ja, exakt. Det var Djupkärsklass. Jag hade 10 föräldrar där, eller 5 föräldrar. Mm. Så att, och den här grejen, när folk, det här var ju sånt här som gjorde att man plötsligt förstod vilka olika förutsättningar ungarna hade. Mm. Men vissa hade liksom massvis med vuxna runt omkring sig som brydde sig om vad de gjorde. Mm.
Men det var oerhört lärorikt, och alltså inte bara för läraryrket utan för sitt utveckling som människa.
Ja.
Att se det här, för där fick man ju verkligen se samhället.
Ja, men exakt så. Jag tycker också det. Det var jättebra år också. Och sen vet jag på Kumla skola där var äldre lärarkår med väldigt många original.
Ja. En del tycker att lärare är original överhuvudtaget.
Ja, men alltså, man kan ju säga att det var fantastiska lärare som man kommer ihåg. Och då, nu ska jag ta några exempel här. Att, en av de här lärarna sa till mig så här att du måste älska alla elever även om några är något svårälskade. Och faktum är att det var ett jättebra råd. Ja. För gick man ut i klasserna och tyckte illa om en unge, det gick ju inte.
Nej, så är det ju.
Och efter det uttaget så var det ju fantastiska lärare. Jag var uppe i biologin där med Ulla-Karina Sellegren. Och det var en orm med, alltså ena hörnet, och det var fullt med växter och djur.
Bengt Holl,
just så hette han, ja. Det var ju fantastiska lärare och många andra, liksom, vad ska man säga, personligheter.
Mm, mycket. Jo, det var mera personligheter än udda.
Ja, det var ju det. Ja. Men... det gjorde ju att på Kumla skola fick man ju väldigt mycket stöd. Medan Nyboda kände jag ju att det var yngre lärare som liksom gjorde nya saker. Anders Exet Eriksson till exempel, som varit här flera gånger och berättat om sin. Mm. Ja, så det var ju roligt också med Nyboda, de här skillnaderna mellan skolorna.
Absolut.
Men sen gick du vidare, för du gjorde karriär på riktigt.
Ja, om det är karriär, men jag bytte jobb i alla fall.
Och du kom in i förvaltningen.
Ja, just det. Det var ju när Alf Sjödin, som blev ny skolchef i kommunen, eller kanske hette skoldirektör på den tiden, jag vet inte. Men han efter att ha varit där ett tag så ville han förnya lite. Så han utlyste en tjänst som, man kan säga, biträdande chef. Och det fanns ju 20 stycken som låg före mig på listan, tyckte jag i alla fall.
Ja.
Men så var det ett antal personer som viskade i mitt öra att du ska nog söka det där. Det var ungefär som, inte lika som Anna
Kinberg Batra.
Men det var något liknande.
Men nu diskussionen kring sådana grejer är ju oftast, och det gäller tyvärr de flesta tjänster kan man ju säga, när man har levt i någon form av företag, att på pappret är en ledig tjänst. I själva verket har man ju tänkt ut någon. Så även om, och det är trista är att nu sitter ju hundratals människor och söker tjänster där de redan har bestämt innan vem som ska ha dem.
Framförallt lite högre tjänster. Ja. Så är det ju så. Det kan man ju, då kan man förstå alltså att man gör så. Kan man ta in någon nära sig själv i ledningen, så vill man ju ha någon som man...
Ja. Och så går det till, och det är därför det är så tyst och när det gäller kritik, tror jag, runt omkring. Det är inte många som, det är svårt att kasta sten när man sitter i glashus, för att så går det till på vilka företag som helst.
Jo, jag såg det på tv igår i något diskussion, ett samtal där, så var det synpunkter på att inte Socialdemokraterna hade protesterat.
Nej.
Och då var ju svaret att de gör likadant själva.
Ja, men och det sker ju vanligt. Nu var det en ledig tjänst här i Tyresö kommun på den här servicecenter. Mm. Och som faktiskt väldigt många kan söka. Mm. Och jag hade en kompis som ville ha jobb. Så jag gick först ut och kolla. Nu är den utlyst. Mm. Har ni tänkt redan innan? Mm. Och då, det var ingen som nickade, men... Jag frågade, är det någon idé att söka den där tjänsten för henne? Då såg man att nej, det kanske inte var. Nu är inte det officiellt, men liksom, så är det med många tjänster. Mm. Då har man redan, även om man har tänkt en intern omplacering, så är man tvungen att lysa tjänsten.
Ja, visst då.
Och det gör ju det att det är väldigt mycket falska utlysningar. Och därför sitter folk och söker jobb som de aldrig någonsin får.
Ja, absolut.
Mm. Ja, det är en parentes.
Mycket, mycket stor parentes.
Mycket stor parentes, men det är ett intressant ämne.
Men i alla fall så fick jag ju... Ja, jag blev vald till slut och fick det här jobbet. Och det var en fantastisk tid där, för att det var ju parallellt med att skolan i Sverige genomgick en stor förändring.
Ja, vilket år var det här?
Alltså jag började jobba 89.
89.
Sen kom ju då nytt avtal för lärare och nya arbetstidsvillkor och det nya resursfördelningar. Och sen blev det kommunalisering.
Var det inte Göran Persson som var, ja, var skolminister också ett tag,
ja,
eller?
Jo, ja, han var ju hjärnan bakom det mesta.
Ja,
av det.
Han genomförde en massa nya saker.
Ja, ja, just det. Och ja, det var lite roligt, tyckte jag då i alla fall. För att det gamla, fanns ju väldigt många som var väldigt duktiga på det.
Ja.
Och nu helt plötsligt blev det nytt och det fanns inga klara regler för hur man skulle göra, utan de fick tänka ut nya saker. Mm. Så det var en väldigt kreativ tid.
Det var en kreativ tid. Mm. Du var vice förvaltningschef då, kan man säga.
Ja, kan man säga. Ja.
Men sen dog Alf.
Ja, 1996 i november.
Så hur många år sa du att du jobbade innan?
7 år.
7 år?
Ja.
Med Alf?
Ja.
Och sen blev du förvaltningschef själv?
Ja.
Mm. För när jag blev invald i barnutbildningsnämnden, ja, var du förvaltningschef?
Ja, 96-97 där.
Det tyckte jag var intressant, därför att man satt ju och räknade på, det var ju fortfarande inflyttning. Och,
ja.
Och det intressanta med Tyresö är när man bygger ett område, då blir det fullt med små barn, behövs det, ja, dagis och förskolor. Ja. Sen kommer upp till skolorna och sen så fylls det inte på med barn förrän nästa generation flyttar. Mm. Så det är väldigt omfördelning, ja, med barn och skolor. Och barn vill ju inte åka förbi, alltså de vill ju komma till närmaste förskola helst.
Absolut, eller föräldrarna i alla fall.
Ja. Föräldrarna vill det. Ja, de vill ha kompisar. Men det var ju en stor förändring då. Det skulle byggas en, bland annat när du var förvaltningschef, så skulle man få till en ny skola eller bygga ut Kumla skola. Det tror jag är första jag hörde dig diskutera. Att det var ont om högstadieplatser. Och då var det diskussion att Kumla skulle byggas ut.
Vad ska jag säga, jag har inget minne av att just Kumla skulle, utan det var ju...
Jo, jag frågade dig om det nämligen. Eller Nyboda, det skulle byggas på Nyboda, eller så skulle det byggas med Kumla.
Ja, ja.
Och då sa du att det är inget bra när man trycker in för många ungdomar, nej, i samma hus.
För det som jag kan minnas, det var ju att den stora expansionen var ju ute på gamla Tyresö,
ja,
åt det hållet. Och det var ju där som det till slut blev byggnation.
Ja, men sen blev det en annan grej. Det var ju Mats Fält som var ordförande, ja, i barn- och utbildningsnämnden.
Okay.
Och då gjorde jag bort mig.
Aha.
För att min man jobbar ju då på Atlas Copco där uppe i Skrubba.
Aha.
Och där fanns det ju en ledig lokal. Ja, det var egentligen UR eller Sveriges Radio som skulle bo där. Mm. Så det var stora utbildningslokaler. Och då sa min man till mig, för jag gick hem och jag satt i den här lokalgruppen när man skulle fundera ut hur skulle alla, ja, få plats. Och då lyckas jag prata med dig och Mats Fält och sa att det finns ju lediga lokaler där uppe.
Ja, så gick det som gick.
Ja, vad blev det av det?
Kunskapsskolan.
Ja!
Det var ju den första stora friskolan i Tyresö.
Just precis.
Fast den ligger ju inte i Tyresö.
Nej. Men det var ju det som var starten på kunskapsskolan i Sverige.
Ja, det var den första.
Och han som blev rektor där, Anders...
Hultin.
Hultin, som är mångmiljardär idag.
Det är han säkert.
Han började där uppe. Så det var ju en väldigt omvälvande tid, mm, där vi fick en stor friskola.
Mm.
Sen växte ju den, så var det även kunskapsskolan i Nacka, va?
Ja,
där
finns ju...
en av rektorerna... på föräldskolan, väldigt uppskattat, Leif Bolling, ja, blev rektor. Så att det var ju en tid av ändrade förutsättningar.
Ja, verkligen. Och det har ju fortsatt sedan dess.
Ja.
Med friskolor, alltså ute på Brevik finns ju en friskola. Det finns ju andra friskolor. Och sen, ja, man ser där vi sitter nu i Forellen, den finns ju inte längre.
Nej,
så,
nej.
Och förut så förstod man inte var barnen skulle vara någonstans, och nu har man kunnat riva den.
Ja, men visst. Men det var ju det som var så intressant, för egentligen så borde man ju kunna räkna ut det här. Det är inte, apropå matematik, när barn växer.
Mm, mm.
För att när ett nytt område kommer, mm, och det är stora lägenheter, då blir det mycket barn. Mm. Är det väldigt små lägenheter så blir det inte barn. Så att det är också intressant hur man bygger och hur folk flyttar in och ut.
Samtidigt, jag kan ju inte jämföra med hela Sverige, men jag har ju varit i en annan kommun, Växjö också. Och jag tyckte man var... mera förutseende här i Tyresö.
Alltså man var det?
Ja, jag är ganska nöjd med det. Alltså, man planerade för... Sen kanske inte skolorna stod klara exakt när barnen fanns där, men det var ju något på gång i alla fall.
Ja.
Så jag tycker det var ganska okej, faktiskt.
Hur många år sammanlagt jobbade du som förvaltningschef?
16 år.
16 år?
Ja.
Men var inte ni också, ni som... Då, det här, nu kommer jag då som någorlunda ung politiker, eller ovan politiker. Ni var ju ett gäng, tycker jag då, ganska duktiga, sammansvetsade förvaltningschefer. Jag tyckte det var väldigt bra att prata med dig, för du kunde tala om så här är det, så här, ja, men du, ni kunde liksom styra och ställa lite grann, för vi man famlade ju lite grann när man satt där och undrade, liksom, kan man inte göra så och så och så? Ja, men så här är det. Så man fick ju också ganska bra, ni kunde ju era grejer, för ni var ju ett ganska bra gäng också som var förvaltningschefer.
Jo, men det är klart att om man sysslar med det där minst 8 timmar om dagen i flera år, så till slut så visste man ju vad man höll på med.
Ja, så var ni ett bra gäng där också?
Ja då, det var inget fel.
Alltså även på barnutbildningsförvaltningen?
Ja, visst, det var jättebra.
Ja, men det var ju svåra beslut också om det här med... När man skulle bygga skolor. Det var ju dyra investeringar.
Det var verkligen. Lokaler är ju en av de största posterna i en sån här budget.
Ja.
Men det var ju nödvändigt att det fanns lokaler.
Ja. Men sen tänkte jag också, Thomas, det som jag tycker, nu talar jag om vad jag reagerade på, för att för mig var det här med friskolorna blev ju ganska jobbigt också, för att det tömde ju planeringen för de vanliga skolorna var inte så lätt, för från ena terminen till den andra så flyttade ju flera klasser iväg från Kumla eller från Nyboda eller från skolan som fanns till kunskapsskolan, och de kunde ju liksom bara hösta in pengarna, medan de andra skolorna hade ju fast personal, och det var inte så himla lätt rent planeringsmässigt när det dyker upp fristående aktörer.
Fast det, under den tiden som jag var i Tyresö då, om jag säger att det här startade 99. Sen lämnade jag ju 2001, så märkte inte jag så mycket av de effekterna, även om jag inser att det blir sådana effekter.
Nej.
Men det märktes inte så mycket, det kom ju senare. Och framförallt är det ju när antal elever minskar överhuvudtaget, så är det ju ofta så att det är den kommunala skolan som det minskar på, av någon anledning.
Och sen måste den kommunala skolan alltid ta höjd för de behov som finns.
Ja,
medan en friskola kan ju välja att vraka lite mer. Mm. Engelska skolan har ju också kommit och är väldigt populär.
Ja.
Där föräldrar sätter sina barn. Alltså, så att det är också skolor som har bra rykte. Så det är ju, det var ju också, nystartade skolor brukar ju ha bra rykte. För då är det ny personal som får ja, skapa sina egna förutsättningar.
Sen kan de kan ju optimera antal elever på ett helt annat sätt.
Ja.
Alltså, det finns ju något idealmått någonstans. 27-28 elever per klass, så når man bästa ekonomiska resultat i alla fall.
Ja.
Och de kan ju stanna då när de har 27-28 i varje klass.
Ja.
Men för den kommunala skolan, om det kommer 3 till, då måste de ju in också.
Precis.
Eller om det inte kommer 27-28, utan då måste man ju starta ändå.
Ja, exakt så.
Så att det är ju där som den stora vinsten ligger, att man kan optimera sin, att man bestämmer själv över sitt situation.
Mm. Den stora förändringen som också kom, tyckte jag, det var när man liksom plötsligt, skolan från början var ju, när jag gick i skolan, då fanns såna här statliga regleringar. Så då bara delades klasserna, när det kom mer elever fick man mer pengar. Hade man elever med speciella behov fick man mer pengar. Det var ju, liksom, det var ju nästan så här planeringsskola. Sen var det hela den här grejen som kom. Sen kom den här grejen med kostnadsställetänket. Det vill säga alla skulle vara kostnadsställen och räkna ut sina pengar. Alla rektorer skulle sitta och räkna. Alla förskolerektorer skulle sitta och räkna. Alla varje enhet skulle sitta och räkna. Och då när jag träffar folk då, det är ju en sak, du är matematiker och jag älskar Excel. Men det har man ju fattat liksom innan, att det är väldigt många människor som valde kanske att bli lärare för man vill jobba med människor, inte sitta med ett Excel-ark och räkna pengar. Så det var ju också väldigt mycket olyckligt, jag träffade på väldigt mycket olyckliga chefer. Som deras män fick sitta på kvällen och hjälpa dem att räkna för att få ihop det. För att sen pratar man bara pengar. För det har ju blivit en helt annat fokus på att det ska gå runt.
Men det är ju inte bara skolan, utan det är ju en samhällsförändring.
Ja, det är en samhällsförändring. Mm. Och när kom den?
Ja, det här med resultatenheter.
Ja, så heter det. Ja. Kostnadsställenheter på företag kanske.
Ja, resultatenheter. Ja. Det kom väl 92 kan man säga. Ungefär 92.
Och sen kom det här med lite grann det här, vad heter det? New public management. Man ska mäta och räkna. Ja.
Det var väldigt mycket sånt under 90-talet. Alltså nyckeltal.
Nyckeltal heter det.
Som man skulle redovisa och mäta och jämföra och sådär. Så ja. Det blev ju väldigt mycket mätande.
Sen flyttade du då till Växjö.
Ja.
När du var 50.
Ja, precis.
Och då vet jag att du sa när du var 50 att nu är jag så gammal att jag ska, om jag ska göra något nytt här i livet, då är det nu jag ska flytta. Ja, så jag tänkte, gammal 50. Ja. Ja. Då blev du också förvaltningschef.
Ja, just det. Sanningen var väl den att jag, när jag var 50 så började jag fundera på, jag har varit i Tyresö i 25 år och ja. Jobbat. Och, om jag ska jag vara här i 15 år till?
Ja. Och du hade gjort allt, du skulle få börja om från början igen med
ja,
allting va?
Ja, precis. Det var ju liksom att man skulle börja ifrågasätta det man en gång
hade gjort.
Ja. Och så det var också kul att se om skulle man klara av och bli accepterad på ett nytt ställe. Här var jag ju accepterad kanske mera för att alla kände igen mig.
Ja, alla visste om
det
var.
Ja, då, så det var väl på gott och ont.
Förmodligen på gott.
Så då provade jag i Växjö.
Och hur gick det då?
Ja, alltså det skulle jag inte fråga dem, men enligt egen utsago gick det alldeles utmärkt.
Och trivdes du bra i Växjö också? Din fru kommer från Växjö, eller?
Nej, jag har rötter i Växjö.
Du har rötter i Växjö, ja.
Men
ja.
Inte min fru. Men,
nej.
Nej, men det gick bra.
Det gick bra. Vad var skillnaden mellan Tyresö och Växjö då?
Ja, skillnaden var ungefär som i Växjö så hade jag, där kommunen Växjö hade ungefär samma roll i regionen som Stockholm har i den här regionen.
Jaha.
Det var alla kommuner runt omkring.
Tittade på er?
Ja, visst. Och det var det som gjordes i Växjö var det som avgjorde.
Jaha. Och det var mycket mer media också. Ni var mycket mer, här var ni ju liksom, ni kunde göra vad ni ville här och ingen märkte det.
Jag tror att under mina år i Tyresö så var jag omnämnd i Dagens Nyheter en gång.
Ja.
I Växjö fanns det ju en lokal tidning som skrev varje dag.
Varje dag?
Och sen var det ju en radiokanal som också rapporterade varje dag.
Så du var kändis i Växjö?
Ja, det kan man väl.
Det blir man då, va?
Ja, två tv-kanaler som också lokala kanaler.
Alltså, och det enda vi har haft här i Tyresö, det är lite sån här, Moderaterna hade sin tidning, Sossarna hade sin tidning, ja. Och sen var det Mitt i som egentligen aldrig skiljer någonting som hände här, och så hade vi då närradion.
Ja, just det. Ja. Nej, men det var en väldig skillnad.
Enorm skillnad.
Enorm skillnad, ja. På gott och ont.
Var det på gott? Kändes det kul att vara med?
Ja, alltså, det är väl mänskligt att känna att man blir uppmärksammad och sådär. Sen var det ju inte alltid som man ville bli uppmärksammad för det som hade hänt, men det,
nej
men det var ju roligt alltså. Ja. Det fanns ett intresse.
Och sen när du gick i pension flyttade du tillbaka till Stockholm?
Ja, just det. Jag slutade när jag var, vad var jag, 60, 61 år.
Bra, jag slutade när jag var 62, det är det bästa jag gjort.
Men jag slutade ju inte för att jag tröttnade ju på att vara ledig efter 3 veckor.
Gjorde du?
Ja, alltså. Så jag var ju inne på dåvarande kommunförbundet.
Ja, var du?
Ja, i 5-6 år.
I Stockholm?
Ja.
För ni flyttade inte tillbaka till Tyresö?
Nej, vi hamnade i Sköndal.
Ja, men det är väldigt nära.
Ja, ja.
Och barn och barnbarn, var bor de någonstans då?
Ja, de flesta bor ju här i Stockholmsområdet.
Ja, de gör det. Ja,
nej, men det är bra.
Det är bra.
Ja.
Bor några av dina barn här i Tyresö?
Nej, nej.
Nej. Men då ser du ju med utomstående ögon på den förändring som har skett i Tyresö.
Ja.
Då får jag ärligt, hur tycker du att det ser ut? Du kan ju inte se inuti verksamheten, nej. Du kan se utanpå.
Nej, men alltså, det som jag reagerar för är ju, ibland när jag åker in här i Tyresö så åker jag in uppifrån Trollbäckens trä, heter det på min tid,
ja.
Och Lidl och det.
Ja.
Och då blir man nästan lite smått chockad när man kommer, man åker liksom i en tunnel av hus.
Ja.
Och det är ju, samma, det är ju hela området där nere vid, heter det Bollmoravägen?
Ja, Bollmoravägen är det.
Mm. Ja.
Gamla Kurres kiosk och Kurres corner och allting. Fast vissa delar, om jag då ska säga, vissa delar har blivit snyggt.
Ja, då, det är...
Andra delar ser förskräckliga ut, nej, vill jag också säga.
Det är mer att man, det är annorlunda.
Det är annorlunda, ja.
Mycket annorlunda. Och sen,
men det var faktiskt på din tid som man hade den här, det var Peter Hellsten som var stadsbyggnadschef, som man pratade om, för vi hade ingen mark, hur man skulle förtäta.
Ja, ja.
Och det har man gjort.
Kan man säga. Men det är väl det som jag reagerar för, annars så märker man inte så mycket.
Nej, nej.
När man kommer som utomstående. Det är lite nya vägar och nya gator och så här.
Ja, jag vet.
Rondeller och...
Vi tycker samma sak, vi som bor här. Vi hittar inte heller när vi åkte nya stadsdelar. Ja, vet du vad, Thomas Berglund? Det här går ju hur bra som helst att prata med dig. Jag skulle kunna prata med dig en timme till, men våra program får inte vara mer. Nu är vi uppe i 40 minuter, som är helt okej. Okay. Men Åke Sandin hade alltid 30 minuter, ja. Så jag försöker hålla mig någorlunda det. Men jag har inte, han hade ju en bandspelare med sån här kassett, ja, ja. 30 minuter. Så tog den slut.
Ja. Du ska ju klippa bort lite också.
Nej, jag klipper inte bort någonting. Jag klipper bara bort när vi hostar och harklar, utan vi säger i den här rollen att vi gör folk bättre.
Ja, det är,
ja. Och sen tycker jag att censur, för det är därför man lyssnar numera på poddar och längre intervjuer. Mm. När jag jobbade på SVT, då åkte ett gäng ut för att intervjua någon på 20 minuter, så blev det 20 sekunder aktuellt. Då blir man ju inte,
nej.
Och jag har själv blivit intervjuad på det viset, det är ju inte roligt.
Nej.
När man tar ut en mening i många meningar. Så att den här radion, här har vi den idén att vi klipper inte bort något. Om man inte hostar och harklar eller säger något riktigt dumt, vilket ingen gör.
Nej, jag tror att jag kan stå för det mesta.
Ja. Så tack så mycket, Thomas Berglund, för att du tog det hit så långt bort från som Sköndal.
Ja, det är roligt att komma till Tyresö.
Ja.
Det var, jag är förvånad över att den här... huset står kvar.
Ja, det beror bara på att vi har en biograf här. Grannen är biografen, den är
så
kvar.
Så den fungerar också?
Den fungerar. Så tack för att du kom hit.
Ja, tack själv.
Kul att prata med dig, för att vi har haft mycket ihop en gång i tiden. Ja. Och jag som har gjort den här intervjun och är glad för att Thomas kommit hit. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.